Hej och välkomna till avsnitt 1176 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA och ja, vad har hänt?
Ja, upploppen fortsätter ju i vanlig ordning. Det sprids ju lite här och var nu. I Portland har till exempel nu, där börjar det bli borgmästaren i Portland. Vad heter han? Wheeler, Ted Wheeler tror jag. Han har nu lovat att flytta därför att man har börjat ockupera och vandalisera. Han bor ju i sin här rik. Han bor i ett rikt område då, i en slags kondo.
Lyxlägenhet typ.
Lyxlägenhet, ja, precis. Och i alla fall, det har varit så mycket problem där med vänsterextremister som till exempel som till och med går efter honom. Så att han har nu lovat att flytta därför att grannarna börjar bli trötta på den där skiten. Så att han kommer att flytta nu i alla fall. Så att problemen liksom börjar bli rätt stora.
Så istället för att kalla till polis då som kan styra upp ordningen så säger han, men jag flyttar ifrån.
Han vägrar att kalla till polis. Han vägrar att ta hjälp av Trump. Så att det är liksom en blå vägran kring det i alla fall. Det blir ganska roligt.
Ja, jag läste också på tal om alltså, just det som hände där borta i Portland. Det var ju en Trump-anhängare som varit mördad av en antifaktivist. Yep. Och jag läste nyligen att den misstänkte gärningsmannen som hade skjutit den här Trump-anhängaren, han blev själv ihjälskjuten av polis när han försökte. Polisen skulle arrestera honom för de misstänkte att det här är han, och han gjorde motstånd när han härjade på sig. Han var skjuten. Så att den misstänkta mördaren till Trump-anhängaren är själv skjuten nu.
Ja, det är ju så här det slutar det sist. Folk skjuter ju kors och tvärs. Polisen skjuter ju. Jag såg ju att, jag menar, grupperna nu, de här, det var i Kenosha, Wisconsin som de går ut och säger att, jag tror jag nämnde det i en tidigare podd, att gå ut och skjut vita, gå ut och skjut poliser, det är liksom, det är verkligen vilda väster nu. Så att det har liksom fullständigt spårat ur. Och problemet som vi ser, det var ganska intressant, jag läste en intressant artikel häromdagen när det står att artikeln handlar i bokstav om det finns en polischef som blev mördad av en gangster på gatan i St. Louis som heter David Dorn. Och det var en intressant artikel, han skriver att vi hyllar sådana som George Floyd och vi, vad ska man säga, förkastar sådana som David Dorn. Med andra ord, vi hyllar George Floyd och förkastar poliser. Det gör att vi skapar bara massa fler George Floyd och vi får inte fram tillräckligt många polischefer och poliser som är duktiga. Som andra ord, vi skapar ett samhälle som bygger på att vi målar upp kriminella som hjältar. Och sen poliser som, och då får man ju till sist det här samhället att det bara blir massa kriminella och inga vill bli poliser. Och det är precis där vi är nu.
Det var ju en dödsskjutning till också i Washington DC, och det är väl det som är den senaste dödsskjutningen. Så att, kan du berätta lite om den?
Ja, det var väl en dödsskjutning. Polisen kom ju dit då, men det är faktiskt, det var en man då som gick omkring, men han hade ju vapen i handen. Han hade ju pistol i handen, det syns ju till och med på bilderna, va. Och det var ju upplopp kring allt sånt där, och de krävde ju då att det ska borgmästaren i Washington ska avgå och så vidare. Var borgmästaren i Washington, om jag inte minns fel, är ju en svart kvinna.
Demokrat självklart.
Demokrat självklart, precis. Och innan överhuvudtaget folk reagerar och tittar på bilderna så börjar man begå upplopp. Mannen gick omkring, han har en pistol i handen, redo att skjuta. Och då har ju polisen naturligtvis rätt att skjuta ihjäl den, därför att om det drar upp någon, om det är någon person på gatan så riktar vapen, laddat vapen mot polisen, och skjuter man ju. Men det finns liksom ingen form av sans hos varken media eller, vad ska man säga, de här vänsterextremisterna längre. Utan människor kan gå omkring med ett vapen på gatorna och rikta mot polisen och försöka skjuta polisen. Och när polisen skjuter i självförsvar så går man emot polisen, att det är polisens fel. Att det har fullständigt spårat ur.
De får alltid skulden oavsett.
Alltid skulden oavsett. Och det, jag menar, att en person går omkring, de reagerar inte längre att, oj, det går omkring en människa med ett vapen på gatan och börjar rikta mot polisen. Det är inte det man reagerar mot längre. Det är liksom fruktansvärt, va? Att man inte, att man liksom, okej, det, och demokraterna och vänsterliberal media som gapar om att man vill dra in på vapen och färre vapen. När en svart person på gatan som har vapen och ska skjuta poliserna, då helt plötsligt är de okej med det. Då får man ha vapen, även om det är ett olagligt vapen som är på gatan. Men de som har regelrätta, lagliga vapen, det är de man vill ta ifrån vapen från. Det är som att vänsterliberal media, demokraterna vill ta ifrån vapen från de som äger vapen regelrätt. Men de vill låta människor som äger illegala vapen och gå omkring och vifta med dem på gatorna som är illegala vapen, de som man har, så länge personen är svart.
Helt uppnedvända värderingar, totalt uppnedvända värderingar. Men jag tänkte säga också att den här mannen då som var skjuten, och han hette, bara för att nämna namnet på honom, jag hade det här, vad hette han för någonting? Dion Kay hette han. Den här svarta mannen som var helt skjuten i Washington DC, så det är den senaste då. Men verkligen helt uppnedvända värderingar här. Och jag läste också en artikel om att en svart kvinna har beslutat sig för att skapa ett community bara för svarta. Då hon har tillsammans med ett antal familjer köpt mark, jag minns inte vart det var någonstans, men de har i alla fall köpt massa mark, och där ska det bara bo svarta för att komma bort från structural racism och allt sånt här. Och hon fick någon slags, ja, jag vet inte om hon fick något uppvaknande när hon insåg liksom hur mycket allt Jim Crow-slaveriet hade ställt till med liksom. Så att jag menar, det här är ju, det är nästan en mental sjukdom. Folk lär sig nu att tro att slaveriet är helt fruktansvärt och Jim Crow, och det här är ju människor som aldrig någonsin har upplevt slaveriet eller Jim Crow. De existerar ju inte längre. Okej, Jim Crow-lagarna, några, de är väl 80-årsåldern liksom. Men liksom slaveriet, ingen lever som har gjort det. Och jag menar, de som levde då vart fri från slaveriet. De var inte så gnälliga och liksom ömpliga, utan de kämpade och de lyckades i alla fall, trots riktig rasism. Så att det här är ju, det är ju någon slags, jag vet inte vad man ska säga. Det har blivit inne att identifiera sig med de här liksom crybabies nästan.
Ja, det har blivit en total sekt. Det är ett sektbeteende det är frågan om. Det påminner om de här religiösa sekterna som skapar som liksom köper sin egen mark och bygger sin egen, och sen har religiösa sekter då som liksom lever avsides helt och hållet. Det är det frågan om. Det är ju sekter helt plötsligt, va? Och vi vet ju hur det här slutar i alla former av såna här sekter. Jag menar, det vi såg i Seattle här, Chapområdet i Seattle, vi ser att det kommer alltid att sluta med totalitarism och massa våld inom de där områdena. För det är alltid så det slutar. Man tror att man kan skapa sådär communion som är då fredlig och alla, och man liksom sitter runt lägerelden och alla är lyckliga, men det blir ju aldrig så till sist, utan det slutar ju alltid med att folk dödar varandra, för att det är det här flugornas herre lite grann. Det återkommer till att den starkaste vinner, och sen så är det alltid någon som är liksom maktlysten och vi tar över och styr och ställa allting, och så slår man ihjäl varandra.
Verkligen.
Så det är precis så det kommer att sluta.
Ja, men det är intressant här då, det som skiljer det här från andra sekter, vi har Waco, vi har allt det här, alltså USA kryllar av sekter och communities som är väldigt besynnerliga liksom. Men jag menar, skillnaden här är att de får nästan aldrig liksom mainstream medias uppbackning. Men den här artikeln, den läste jag om på Yahoo News, och jag tror att det var en rewrite från något annat, men alltså det är ändå seriösa tidningar som på något sätt pushar fram det här, att det här är som att det vore en bra idé nästan. Det skulle man aldrig göra om det var liksom någon helt galen sekt. Men det här är ju galet. Men media verkar tro att det här är legitimt. Medan det är liksom, ja.
Precis, tänk om det varit en vit grupp som sagt att vi vill ha ett vitt område.
Ja, men exakt.
Vita, det hade, precis. Utan det här är ju rasismen. Det är den här nya rasismen som vi pratar om. Det här är ju rårasist i grunden, va? Som media hoppar på och alla tycker det är jättetoppen, va? Så rasism är jättebra så länge det är liksom riktat åt ett håll.
Det ska bli intressant att se om några vita reportrar får komma in och rapportera där, eller om de journalisterna också måste vara svarta. Det vore kul att veta, men vi får spara det senare då. Jag tänkte säga en sak till också på tal om laglösheten då, att Donald Trump, han har utfärdat ett memorandum, ett memo, där han har sagt att han ska låta, om det är justitiedepartementet eller någonting, överväga att dra in statligt stöd till städer och till delstater som låter anarkin och laglösheten fortsätta. Och det här har alltså inte verkställt sen, utan man har 2 veckor på sig att ändra sig, helt enkelt. Demokraterna i Portland då till exempel, och andra städer, de har 2 veckor att skicka in polis och ordna så att det blir lagordning. Gör de inte det så kommer USA, eller liksom det federala regeringen, inte att skicka in militären, därför att det kan man inte göra utan deras medgivande. Men man kan göra, anser Trump, det är att dra tillbaks stöd för skolor, alltså sådana här saker som det federala regeringen ger pengar till, statliga stödet för olika saker, om de kommunala myndigheterna inte agerar mot laglösheten som drabbar liksom vanliga amerikaner. Så att det är ganska intressant drag. Vi får se om det här lyckas, men det var ju en ny taktik i det här i alla fall.
Ja, vi ser att hyckleriet kring det där är ju så fruktansvärt. Jag kan ge ett par exempel här, till exempel i Kenosha, då hade ju de demokratiska politikerna i Kenosha, Wisconsin, då hade de demokratiska politikerna, de hade ju vädjat till Trump, kom inte till Kenosha, du är inte välkommen hit. Och i nästa andetag så sa de, snälla Trump, skicka massa pengar, för att det har förstörts för mångmiljonbelopp i dollar här i Kenosha, så skicka oss pengar. Så de säger, vi vill ha dina pengar, men vi vill inte ha dig här. Det är sånt oerhört hyckleri, va? Ett annat exempel är i New York, delstaten New York, där Andrew Cuomo är guvernör. Och Andrew Cuomo, han hade sagt till Trump att om du kommer hit till New York, då behöver du en hel armé med dig för att skydda dig. Och det är ju ganska roligt egentligen, därför att Cuomo i princip, han sa ju rakt ut att New York är så jäkla farligt att vara just nu att om du kommer hit, så då måste du liksom ha en armé som skyddar dig, va? Så Så Cuomo försökte tala om för Trump att han inte ska komma till New York, därför att om du kommer hit så kommer folk att vilja slå ihjäl dig. Då kommer vi skicka ut massa människor på gatan och försöka slå ihjäl dig, va. Så att Cuomo själv uppmanar då till att vi ska försöka, du måste ha massa skydd med dig, därför att vi tänker inte skydda dig, va. Och det är fruktansvärt alltså att snacka om att sanktionera våld. Verkligen. Och snacka om att erkänna att vi kan inte hantera våldet som är här. Utan om du kommer hit som president i vår delstat, då är risken för att det kommer att bli massa upplopp som inte vi kan hantera. Då måste du ha med militären för att kunna stävja upploppen, va. Ja. Snacka om att liksom har failed sin huvuduppgift som guvernör, vilket är att skydda medborgarna och att liksom från våld.
Och Cuomo och många andra demokrater, de har ju en ny strategi nu, för att de har insett, Biden höll ju tal i Pennsylvania, jag tror att det var i sista augusti eller någonting, där han sa att jag tar avstånd, jag fördömer vandalism och sådana saker. Och man kan tycka att det här gör du alldeles för sent, det har gått 4 månader och ni demokrater har inte gjort något. Men deras nya strategi nu, det är ju att på något säga att det här är, att det är Trump som är orsaken till våldet, att Trump hetsar upp, han liksom, han spänner på motsättningar, och this is Trump's America, just för att Trump är president, så pratar man så. Men jag menar, man är ignorerar helt att det är i demokratiska städer som det här våldet händer, och det är bara någon slags, ja, vilken skenmanöver alltså, som jag har svårt att tro att allmänheten kommer att gå på, men det är det man försöker prata som att det är Trumps fel, this is Trumps America, och väljer ni bara Biden så kommer allt bli bra igen ungefär.
Precis, jag såg en artikel var i DN för ett par dagar sedan, då visade de en bild på Kenosha i bakgrunden, då såg det ut som att en atombomb hade droppat ungefär med Donald Trump framför, och då, som då insinuerade till att det här har Trump skapat. Alla vet om att det inte är Trump som skapar det här våldet, det är ju demokraterna och vänsterliberalerna, men DN målar upp det som att det var Trump som hade gjort all förödelse i Kenosha, och det är så fruktansvärt vidrigt av svensk media, man blir ju spyfärdig alltså. Och vi ser ju också nu hur det här våldet i Kenosha, det här är ett paradexempel, det visar sig nu att de här upploppsmakarna, det här är liksom noll kopplat till Black Lives Matter och till, vad ska man säga, att folk bryr sig om svarta, va. Det framkommer nu information att de här våldsverkarna då, de har ju fester, de har liksom, de kommer ofta, många av dem kommer, det var någon som hade kartlagt, var det? Majoriteten av våldsverken i Kenosha visar sig komma från andra delstater, de reste dit, och sen har de fester, de har party, de liksom har stora fester på dagen innan upploppen, så de har liksom upploppsfester och sen begår de upplopp, va. Så det här är liksom alltid planerat, och de festar runt, och sen, så det här är ju professionella våldsverkare, va, det är det handlar om, va. Så att på något sätt försöka inbilla folk att det här är någon slags protest emot polisvåld, det är absolut inte det, utan Nej. Det här är professionella upploppsmakare som, jag är inte ens säker på att alla de här ens är jätteintresserade eller bryr sig om marxistisk ideologi ens, de vill bara liksom delta i upplopp.
Ja, precis, huliganer typ.
Precis, huliganer, ja, absolut, professionella huliganer som tycker att det är skitkul.
Ja, och därför är det väldigt bra också att Trump har stämplat Antifa som en terroriströrelse, så man kan komma åt de här omkringresande liksom våldsverkarna. Jag läste en artikel också om att en av de här Antifa-killarna som var i Kenosha, han var 23 år gammal, han heter Matthew Banta heter han, och han kallas för Commander Red, och han var i Kenosha och han hade med sig en eldkastare och massa andra vapen, och polisen tog honom och då började han gråta, och han föll ner på knä och började gråta och varit jätterädd liksom. Så att,
ja, just det.
Ja. Ja, så att inte så tuff under ytan kanske.
Nej, absolut inte. Det är många av de här är ju bara snorunga fegisar. Jag tänkte också nämna, vi pratade om det här med polisvåldet. Nu har tydligen massa gäng, och det påminner om hur då maffian i New York under 80-talet gick ihop för att, ja, och massa gäng, alltså våldsamma gäng i Chicago har nu skapat en pakt att när de ser poliser ska man skjuta ihjäl. Med andra ord att nu ska man bara skjuta ihjäl poliser. Gängen har då aktivt gått ut och sagt, nu ska vi som gäng, istället för att slåss mot varandra och bråka mot varandra, ska vi börja kämpa mot poliser. Och vad ska man säga, skapa en allians för att ta livet av poliser.
Ja.
Och i Chicago fortsätter ju våldet, det vanliga gatuvåldet. Det är 10-15 döda per helg och flera stycken döda per natt. Så att det är liksom, det är konstant.
Ja, just det. Ja, du kan fortsätta.
Ja, Nancy Pelosi, vi pratade ju också om att Nancy Pelosi, hon läxar ju upp amerikanska folket att man måste ha bära mask och man måste följa regler och allt vidare och så vidare kring det här corona. Och det är en jättestor skandal som till och med vänsterliberal media, den här Don Lemon då i CNN till och med kritiserar. Och jag såg en presskonferens med Nancy Pelosi där till och med vänsterliberal media var extremt kritiska. Så Nancy Pelosi, hon har ju liksom varit en av dem som har, vad ska man säga, varit starkast i, hon är från Kalifornien då, från San Francisco-området i Kalifornien. Och Kalifornien har ju då gjort massa lockdowns och hårsalonger, vad ska man säga, de här, vad kallar man salonger då, när man fixar hår och naglar och allt sånt där. De har ju då, är ju tvungna att vara stängda, va. Och man också, och Kalifornien är också stenhårda med att man ska bära mask. Och Nancy Pelosi läxer upp folk att ni måste bära mask, ni får inte gå in i hårsalonger. Nancy Pelosi i alla fall, det var någon som hade gjort en filmat henne som gick in i en hårsalong utan mask. När andra människor inte får gå in i hårsalonger därför att det är förbjudet fortfarande, va? Och man måste bära mask. Så Nancy Pelosi bröt precis alla reglerna som delstaten Kalifornien har vad gäller mask, vad gäller salonger, sådana här hårsalonger och så vidare. Plus sina egna, vad ska man säga, uppläxningar av folket att man ska då bete sig på ett visst sätt. Så det var intressant, jag såg en presskonferens i alla fall. Och man ser ju hur otroligt intolerant och aggressiv Nancy Pelosi är. Så en vanlig reporter då tog upp det och frågade varför hon ger sig själv ett frikort från att slippa följa reglerna i Kalifornien som andra människor måste följa. Och hon var skitförbannad och började skälla ut reportrarna. Och då var det fler reporter som började fråga. Det finns på YouTube det här. Då var det fler reporter som började fråga. Hon blev jätteaggressiv och vägrade svara på frågan. Så man ser verkligen det här av vänsterliberala demokraterna. Det är liksom samma som i Sverige. Man skapar lagar och regler. Man liksom läxar upp människor och sen så bryter man mot det helt själv. Och sen skyllde Nancy Pelosi inte nog med att hon började skälla ut reporterna. Hon skyllde sen på hårsalongen. Det var hårsalongens fel att det var hon som gjorde så här. Så nu skyllde hon på hårsalongen. Så hårsalongen har börjat dra in advokater. För att de anser att Nancy Pelosi helt enkelt börjar ljuga och börjar dra in dem i skiten. För att hon ville då skylla på att det är hårsalongens fel att hon betedde sig så. Inte henne. Hon tog noll ansvar med andra ord själv.
Stackar, synd om den hårsalongen alltså. Som ja, just det.
Ja. Och det visar ju det här att demokraterna, vänsterliberaler, det är ju precis som i Sverige, va? Att man ger sig själv frikort, men man läxar upp andra och man förväntar sig att andra ska följa lagar och regler, men själv behöver man inte göra det.
Nej,
och det såg vi har pratat om det här med Chris Cuomo, CNN-reporten då för, ja, CNN-reporten. Hans fru som gjorde massa yoga.
Andrew Cuomo's lillebror kan vi säga då.
Precis. Hans fru som gjorde massa yoga i en yogastudio. Och de var nära varandra, typ en fot ifrån varandra utan masker. Medan Chris Cuomo sitter i tv och säger att man måste distance och man måste ha masker och så vidare. Så att det är precis den här eliten. Att de ger sig själv, vad ska man säga, dispens eller vad det nu heter. Från att följa samma regler som de sen läxar upp andra människor. Mm. När de inte följer.
Ja, och vi kan nämna också när vi ändå pratar om Chris Cuomo att det har kommit ut en inspelad, det har läckt ut en video, en inspelning då, där han pratar med den här tidigare liksom sleazebollen som var advokat åt Donald Trump, Michael Cohen, för de är kompisar tydligen, de här två, Chris Cuomo, yeah. Och han. Yeah. Och Chris Cuomo är en sån här kille som, han har ganska mycket macho-attityd, det märks i hans tv-inslag och så här, han gillar styrketräna och sådär. Och då har det släppts en video där de pratar om kvinnor och han pratar om att han liksom, han är inte någon loser som måste gå till prostituerade, för titta hur han ser ut, han är stark, alltså han uppträdde oerhört liksom uppkäftigt när han pratar om den här, med sin kompis, och sen pratar han om att det är såna kvinnor som man klagar mig för massa renor och andra, men ja, det är bara skitsnack, och det är kanske för att jag har tagit dem på nacken i någon hiss eller någonting, och alltså såna här saker, så han erkänner inte att han har gjort något fel, absolut inte, tvärtom snarare, men han tillstår ändå att kvinnor kan liksom anklaga honom för saker, det tillstår han i den här inspelningen. Och ja, det här är en person som oftast menar att man ska inte vara sexistisk och liknande. Och nu ska vi inte lägga för mycket i det här, för att vi vet ju inte alls vad som hänt egentligen. Men Donald Trump har i alla fall gått ut och sagt att det här visar ju att Chris Cuomo, CNN måste sparka honom ungefär. Därför att han uttrycker sig illa och ja, det verkar ju finnas saker här under ytan som ingen på CNN verkar vilja gräva i riktigt.
Ja, ytterligare en sak i den där inspelen som kanske till och med är ännu värre, det är att Chris Cuomo, han är ju reporter för CNN som konstant pratar om hur viktig media är och hur Trump avskyr media, men Chris Cuomo bokstavligen själv säger ju i den där intervjun att media går inte att lita ett skvatt på.
Just det.
Och det är ju verkligen allvar, att han är då journalist som läxar upp oss hur viktig media är, att man ska lita på media, man kan lita på media, och att Trump är skeptisk mot media. Han säger att Trump är skeptisk mot media, att Trump är galen, Trump kan... Men sen Chris Cuomo själv som är journalist för CNN säger rakt ut i intervjun att media kan man inte lita ett skit på. Så att, det är liksom allt blir så himla konstigt, va?
Minns du varför han sa det? Om man sa det därför att liksom de här kvinnorna hade försökt gå till media, var det så? Eller jag minns inte exakt, jag har lyssnat på det här.
Jag minns inte exakt kopplingen, men han gjorde det väldigt klart att media går inte att lita på. Man kan inte lita ett skvatt på media, och det ska man inte göra, va? Så att det visar ju det här jäkla vänsterliberala hyckleriet som pågår helt enkelt, va? Och det för att då nämna då media, hur det fungerar i Sverige till exempel då. Innan, jag tror det var TV4, om jag inte minns fel, jag tror det var TV4 som hade en stor artikel om när Trump skulle åka till Kenosha. Och då var rubriken i TV4, jag tror det var TV4, det kan ha varit i SVT, men i alla fall en av de här mainstream-kanalerna i Sverige, va? Stora rubriker, ingen vill att Trump ska komma till Kenosha. Ingen vill, bokstavligen ingen vill att Trump ska komma till Kenosha, va? Det är ju naturligtvis lögn. Sen efteråt, när väl Trump var i Kenosha, så tittade jag lite grann på det där, såg jag bilder och videos från det där. Det var tusentals, tio, det var massor av folk uppradade efter vägarna när Trump kom åkande i bilen. Så det här skitsnacket som svensk media, ingen vill att Trump ska komma till Kenosha. Och sen är det fullproppat med människor som står och viftar med Trumpflaggor och amerikanska flaggor och MAGA-flaggor och så vidare när Trump kommer förbi. Det det visar är att svensk media, de som inte vill att Trump skulle komma, och det som svensk media går efter, det är några demokratiska, det är borgmästaren av Kenosha och den demokratiska guvernören för Wisconsin. Ett par tre höjdarpolitiker i delstaten har sagt, vi vill inte ha hit Trump. Och den här hycklande, vidriga svenska medien då säger att ingen vill ha hit. Vanliga arbetarklassen ville ha dit Trump, därför att de vill ha lag och ordning, de vill ha dit Trump, oavsett om man. Och det visar just den här, och igen, svensk media ljuger och rapporterar helt felaktigt. Och sen om det är omedvetet eller inte, det vet jag inte. Men lita inte på svensk media överhuvudtaget. När det är vanliga arbetarstäder som Kenosha, det är en vanlig knegling elitstat där, staden där. Utan när det är sådana arbetarstäder, då är det klart vanligt, massa vanligt folk vill absolut ha dit president Trump. Ingen snack om det, va?
Ja, och
det är bara eliten som inte vill.
Ja, exakt. Och hela poängen, alltså Trump är ju ganska ego av sig. Han hade aldrig åkt någonstans om man inte visste att här kommer det vara mycket folk som greetar mig, som hälsar mig. Liksom. Så jag menar, hade han vetat att ingen välkomnade honom skulle han aldrig åkt dit.
Det finns ställen där han inte åker. Jag menar, han åker ju inte direkt till Hollywood.
Nej.
Och så, jag menar, Hollywood är ett område, va? Men inte direkt där han åker till elitområden där han är avskydd. Dit åker han ju inte, va? Så att han håller ut av flera anledningar. Så att, men när det gäller såna här typiska arbetarknegarstäder som Kenosha och många andra, så åker han ju dit. För att även om det är då gaphalsarna som hörs mest, som är politikerna, demokratiska politiker, så är ändå folket vill ha dit dem, och det är de man bryr sig om.
Exakt, och jag menar, det här kommer ju förmodligen att ge avslag i opinionen också. Jag menar, jag såg ett av talen han höll där i Kenosha, dels en presskonferens han höll och sen han pratade, ja det var också en presskonferens, men en presskonferens med poliser i Kenosha, och det var jättebra. Han pratade om att vi stod verkligen upp för lag och ordning, och det var väldigt mycket ömsesidiga liksom ömhetsbetygelser där. Så att polisen välkomnade honom också varmt, utan tvekan där.
Ja, absolut, polisen vill ju ha honom där.
Ja. Ja. Ja, har vi fler saker?
Ja, Bill Barr i alla fall har nu förklarat återigen att det är att ett falskt narrativ, det här att massa vita poliser skjuter ihjäl svarta på gatorna kors och tvärs. Det är Bill Barr återigen. Det finns ingen statistik, det finns ingen data som tyder på det överhuvudtaget. Det är bara ett narrativ som media målar upp helt enkelt och hetsar på.
Mm.
Och på tal om Bill Barr i alla fall, du vet att Nancy Pelosi rev ju upp Donald Trumps tal under det här, var det januari nu?
Ja, State of
the
Union.
State of the Union, precis. I alla fall, republikanerna i representanthuset ska nu be Bill Barr att utreda om det är ett brott, om det är brottsligt eller inte.
Okay.
Nu är jag inte säker på att det är brottsligt, eftersom det kan ju vara freedom of speech. Det faller ju säkert inom freedom of speech, men i alla fall, man tänker gå vidare med det nu i alla fall.
Ja, och hon är rätt högt rankad, så hon kan komma undan med ganska mycket, skulle jag tro. Så att
det kan man göra.
Hon styr.
Precis, jag tror att det är lite mer symbolpolitik nu innan valet. Man vill påminna människor om att titta vad hon gjorde. Det här är Nancy Pelosi alltså innan valet. Så att det är lite symbolpolitik i alla fall. Och på tal om det här hur det vandaliseras över att Graceland, det är ju där Elvis Presley bodde då i Memphis, Tennessee, har blivit vandaliserat nu av vänsterextremister. Så att, av Black Lives Matter i princip. Så att nu vandaliserar man precis allt.
Mm. Ja, de är galna. Något mer?
Ja. Personen, jag nämnde då för några dagar sedan att Rand Paul efter republikanernas konvent, han blev ju attackerad, eller folk försökte attackera honom. I alla fall den personen som verkligen försökte attackera Rand Paul när han gick ut från konventet är nu arresterad i alla fall. Just. Så att allt fler börjar arresteras nu kors och tvärs, och det är ju bra. Så det ska bli intressant att se vad de får för fängelsestraff. Och det blir ju långa fängelsestraff för såna här människor. Det är liksom enda sättet att liksom börja markera att det här är oacceptabelt. Och på tal om, vi har pratat om det här återgående tema, vi pratar om det här med poströstningar, det är ju väldigt problematiskt i USA. Och nu kommer det ytterligare bevis att det stämmer. I Georgia, delstaten Georgia, så var det hundratals sådana här poströster. Och kommunerna skickar ut sådana här poströster till invånare. Och hundratals av de breven då som innehåller poströstblanketterna har försvunnit. Så de liksom kom inte alls fram till människor, att de hamnar någon annanstans och ingen vet vart. Så nu sitter det kanske någon på hundratals poströster som sen kan skicka in dem själv och rösta på vilken kandidat de nu vill. Så att det visar återigen hur poströstningen skapar mer och mer och mer konkreta problem.
Mm. Just det. Ja, något mer?
Ja, bara för att återgå snabbt till Nancy Pelosi i alla fall. Vanlig MSM-media rapporterar väldigt lite om det här, hennes hårsalong. i alla fall de här vanliga kanalerna, NBC, ABC och CBS, de här kvällskanalerna, då, de rapporterar, de mörklägger i princip allt sånt där. Och det visar just att media har valt sidan.
Mm, ja, verkligen, verkligen. Ja, har du mer? Jag har inget mer nu, så att, men om du har något mer så kan du dra det.
Biden återigen gör ju en sån här riktig groda. Han gjorde en riktig groda när han höll tal för ett par dagar sedan. Var det Kenosha när han var där och höll
ja,
tal?
Ja, det var där.
Så Biden var också där, precis. Och Biden var ju där och höll tal. Och han gör, han är ju så, det blir pinsamt alltså. Det är roligt, men det blir samtidigt så pinsamt. Han gjorde en groda. Han började ju tala då i Kenosha, Wisconsin, där det var en skjutning då. Och han skulle börja prata om sina skattereformer. Och sen så liksom slutade han med det. Han nämnde istället att ops, om jag börjar prata om mina tax reforms så kommer de säkert att skjuta mig istället. Så han tror, efter en skjutning så nämner att han kommer att bli skjut. Det är liksom timingen är ju så himla korkad. Va? Det blir, och han menar nog inte på det sättet. Va? För man liksom säger så, men att det blir som vansinnig groda. Man ser att det är någonting som inte stämmer i skallen på honom helt enkelt.
Ja, sen är det där en klassisk Biden-gräst att göra precis hela tiden. Alltså det är exakt de här klumpiga. Alltså, i fel tillfällen säger han fel saker. Det är liksom hans signum. Så att ja.
Precis, och för att snabbt återgå till Portland, Washington, det kommer ju nu ske ett val, borgmästarvalet sker den 3 november i Portland, Washington, och Ted Wheeler...
Portland, Oregon menar du? Oregon, va?
Portland, Washington, jag vet inte vad jag säger nu. Portland, Oregon, förlåt, självklart. I alla fall så Ted Wheeler som är borgmästare, personen som utmanas av honom, så att de hade ett runoff, det blir runoff election, med andra ord att det finns två personer, ingen under borgmästarvalet som skedde i Portland, Oregon, så var det ingen klar vinnare. Då måste man ha ett runoff mellan de två. Då vill liksom vara många som, det är många som ställde upp för att bli borgmästare. Ingen fick över 50%. Det betyder att man måste ha ett specialval för borgmästare, och det kommer att ske 3 november. Personen som utmanar Ted Wheeler om det, hon är öppet gått ut och sagt, jag är Antifa. Jag är Antifa-BLM. Som andra ord, man får välja mellan Ted Wheeler som är vänsterextremist och en Antifa-medlem som borgmästare. Det är dina två val som är nu. En vänsterextremist eller Antifa. Lycka till med det. Nu ser vi ju varför det går åt helvete för Portland.
Verkligen, verkligen. Ja, okej. Okay. Men då tror jag att vi avrundar här. Men tack så mycket.
Perfekt. Bra. Tack så mycket.
Det var avsnitt 1176 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.